Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 14 november. Det är VM-vecka. På söndag är det premiär. Qatar mot Ecuador 17.00. Så rullar bollarna där nere på Gulfen. Och jag vet inte vad du känner. Alltså rent sportsligt så har man ju byggt upp en pepp. Och man är taggad. Och framförallt så bara snurrar det i skallen av alla Totski Balotski-avsnitt man har både preppat och lyssnat till, som du och Svanen har gjort. Så att man känner sig ju verkligen liksom i bubblan rent fotbollsmässigt. Men de här supportertågen som har börjat promenera på gatorna nere i Doha.
Ja.
Alltså, kvällningar.
Ja, ja,
nej, men kvällningar. Så är det.
Jag har själv stått på läktare och sjungit No al calcio moderno, no alla pay tv. Och har ju ändå någonstans stått för det. Sen har jag arbetat med fotbollen här via Expressen, Toto Balotto och så vidare. Och är en del av Il Calcio Moderno. Så jag ska väl inte kasta sten i glashus för mycket. Men alltså själva mästerskapet som sådant betyder ju noll. Det som betyder någonting är ju att få se de här landslagen möta varandra. Så det är ju matcherna som jag ändå trots allt ser fram emot. Och där har Totski, som du säger, hjälpt till. Så på ett sätt så ser jag ju fram emot det. Och jag börjat, jag tror, jag skiftar lite mellan Argentina och Brasilien just nu. Lag att hålla på. Jag har alltid hållit. Eller alltid hållt, men det har alltid varit Italien som du vet som inte är med. Så att, ja, och med det sagt, att jag börjar liksom skifta mellan Argentina och Brasilien som någon slags modern soft-supporter. Med det sagt så har jag ändå börjat se fram emot det lite grann. Så det sportsliga är en sak, själva mästerskapet. Det skiter man ju fullständigt i.
Men vad kände du och tänkte du när du, liksom alla andra misstänker jag, såg de här första virala videorna som började snurra på Twitter framförallt, ja, i helgen här nu? Med vad jag pratar om är då, alltså nu är inte det confirm på något sätt. Det är inte så att FIFA eller Qatar kommer gå ut och säga jo men så är det. Men
så
alla kan ju såklart med sina egna ögon se att vänta här nu, det är 3000 bengaler, bangladesier, srilankier.
Ja.
Alltså som går här och
It's
sjunger
coming home.
Som har dragit på sig engelska landslagströjor, brasilianska landslagströjor, argentinska landslagströjor och så vidare och så vidare, går och sjunger We are the champions och svarar på frågan från någon liksom capo med en mobil bergsprängare i handen. Who's gonna win the World Cup? Brasil. Och då vill förmedla att nu jävlar är partyt i Qatar igång.
Ja.
Vad kände du?
Nej, det är vidigt. Nej, alltså, då är det nästan så att du stannar hemma alltså, när man ser det där. Mm. Nej, men det är väl om det ska vara ansiktet utåt, de bilder de tror liksom ska tagga igång världen, då säger det ju liksom allt om VM i Qatar såklart. Mm.
Jag hörde Olof Lund, han är ju redan på plats, åkte i lördag tror jag.
Mm. Problem med akkrediteringen?
Nej, det hade rullat på riktigt bra.
Det var bara visumet.
Ja. Initialt, ja.
Initialt.
Men när det väl var på plats, ja. då var fan smooth sailing in från flygplatsen. Hur som helst, han var med i TV4 Sporten igår kväll. Och då såg jag bara liksom hans
lever
rapport.
Fortfarande sporten?
Året ut,
året ut, ja.
Året ut. Mm. Och då så tyckte jag att han ändå hade en bra take på det här. Och att det väldigt mycket kommer vara ett informationskrig. Det här världsmästerskapet. För jag tror att det han har tryckt på väldigt mycket. Och som vi har pratat i Totski Balotski om också senaste tiden. Det är ju att vi i Sverige, i Norden, i norra Europa. Kanske hela Europa relativt sett jämfört med övriga världsdelar. Har ju en betydligt mer kritisk hållning till detta VM. Till Qatar, till sportswashing. Till allt det som är problematiskt med att VM faktiskt landat i Qatar. Kontra då hur det kanske rent generellt ser ut i Afrika, ja. Sydamerika, Asien och så vidare. Och det pratade Olof om igår då. Att så som det låter och rapporteras kring detta VM i Sverige. Det är ju inte liksom generellt och legio för hur det ser ut i resten av världen.
Nej.
För väldigt många så kommer ju de här bilderna liksom landa i att jävla drag det verkar vara i Qatar.
Ja,
fan, vad fint att festen är igång. Oj, vilket jävla ös. Och då är det en vecka till premiär. Så det blir ju verkligen det här liksom propagandan, för hur man kan sprida desinformation. Det här är inga äkta supportrar. Det tar jag gift på att det inte är. Utan det är inhyrda mot betalning. Liksom på med tröjan, sjung We Are The Champions. Och lägg inte ut, alltså lägg bara ut Happy Go Lucky. Här är det klackarna i taket. Det är, alltså så här, jag fattar ju att det är så till 100%. Sen så brasklappar ju Olof för att, jo men vi ska komma ihåg att det är väldigt många gästarbetare och migranter i Qatar som nog genuint kanske håller en tumme för Messi eller heja på Brasilien. Och ja, de är ju entitled to att heja på Brasilien. Nej, men alltså, såklart.
Jag läste någon som skrev att så här, vi får inte glömma bort att det här betyder jättemycket för alla invånare och alla människor som bor i Mellanöstern.
Absolut.
Så, hela arabvärlden.
Så är det ju. Ja. Men att från en dag till en annan liksom inte ha kablat ut någonting, pang, en dag, tåg med 3000 supportrar från varje
var stort... kom det här, de här bilderna ifrån? Var det var ju typ BBC som filmade eller?
Nej men det var väl från de flesta, alltså det är väl många
liksom, ja. Så här, ja.
Men framförallt så tror jag att det är liksom väldigt mycket också FIFA och Qatar som värdland som har sett till så att nu trycker vi på knappen. Ja. För det kändes ju verkligen som en så här ordnad aktion. Ja. Helt plötsligt var det bara liksom wow. Vad fan är det som händer? Men jag tycker bara att det var en intressant aspekt som Olof ändå liksom så här lyfte, att vi ska komma ihåg att väldigt många kommer ju nås av de här bilderna och inte sitta och Aha. tänka och känna och tycka samma sak som du, jag och väldigt många här hemma i Sverige eller i Norden. Det jag skulle landa i
alla fall... Det är lite som en vanlig helg då i fotbollen. Att bilder landar olika hos olika människor.
Exakt.
Pratar om,
har kanske olika nyhetsvärden.
Olika nyhetsvärden eller olika nyhetsvinklar.
Exakt. Ja. Vinklar och
jag ser bengaltennis och tänker wow, gud vad härligt. Någon banger landar och någon, liksom vid fötterna på någon 10-årig flicka som gråter. Och jag tänker wow, samtidigt som resten av fotbollsmedia tänker fy fan, det här skiten måste vi få bort.
Mm. Lite ironisk är du där.
Ja, det är
jag. Det hörs inte alltid.
Nej.
Jag tänker bara rädd? Så att, har vi det sagt?
Vart du rädd?
Det jag skulle landa i alla fall var att jag satt och tänkte på det här i helgen. Varför det gjorde så oerhört liksom, starkt, äcklat intryck på mig. Mm. Och det tror jag liksom, många också har känt de här dagarna när man har sett de här bilderna. Jag vet inte, om jag bara liksom, så här, spontant frågar dig. Varför tror du att man känner så liksom, stark avsmak gentemot det här i magen?
Nej, men det som är för mig är att det inte är supportrar som är äkta.
Mm.
Utan, alltså det är inte supportrar som lever och dör för det här. Som har då sparat pengar i hela sitt liv för att kunna åka på ett mästerskap.
Jag tänker,
det är inga genuina känslor.
Nej, exakt. Och där säger du ordet som jag liksom verkligen inte kom ifrån, är hela epicentret här. För att, alltså så här. Man kan prata om supporter, absolut. Det är väl tomato i sammanhanget. Mm. Supportrar, ja, men vad är det de står för? Jo, men det är ju känslorna.
Mm.
Och är det någonting som gör fotbollen till vad den är, så är det ju just känslorna. Mm. Det kan vara allt från det sportsliga, dramatiken på tilläggstid, hur en match kan stå och väga och det är så jävla små marginaler som bestämmer öden hit och krossar drömmar dit. Det kan vara allt från att ett lag har gått mot alla odds genom en säsong eller upp från tre serier och nu tar sig ut i Europa. Eller att BK Häcken vinner sitt första SM-guld. Hur många människor som har varit med på den resan och som har investerat hela sina liv och så jävla mycket av sin tid här på jorden i att det ska gå bra för en fotbollsklubb, gå bra för ett fotbollslag. Allting är på ett eller annat sätt känslor. Ta bort känslan från en fotbollsmatch. Ta bort det som liksom, ja, men slår an en genuin känsla av att det här är viktigt. Så dör ju fotbollen. Det är väl det som alltså det är väl det som är den stora skillnaden på en träningsmatch och en tävlingsmatch.
Mm. Och det man brukar, eller man, jag brukar prata om så här, den stora skillnaden mellan fotboll och mycket annan sport är att fotbollen lockar fram betydligt starkare känslor. Mm.
Ja, men verkligen.
Än många andra.
Och det finns ju någonting i fotbollen som på annat sätt än övriga sporter, eller i alla fall majoriteten av övriga sporter, är så mycket mer rotat i samhällen, länder, kultur, språk. Ja, men det finns liksom så här geografiska samhörigheter i den här fotbollen kontra övrig fotboll. Jag har inte samma bild av att tennis eller basket eller handboll eller hockey eller golf eller vad det nu kan vara har samma Och givetvis så för att fotbollen är så oerhört mycket mer utbredd globalt. Den representeras över hela jordklotet och utövas av så otroligt många fler än de övriga sporterna. Så det är naturligt
där,
att de här nyanserna finns.
Där är man ju annorlunda också. Där finns det ju de som älskar att sitta i soffan och se Charlotte Kalla liksom springa upp för en mördarbacke och ta en seger. Det finns de som gillar att se Armand Duplantis liksom hoppa över 6-20. Och det finns de som älskar att gå på hockey liksom. Mm. Och sen så finns det Dusan Umisevic som såg tidernas, alltså tidernas.
Umisevic är det väl ändå?
Ja, exakt. Ja. Tidernas drama.
Och Dusan, det är alltså, då, det är anekdotdusan.
Det är anekdotdusan. Efter tidernas drama. De pratar all annan sport, alltså all sport någonsin. Ja. Så var det tidernas drama när Sverige vann en straffläggning i innebandy VM semi. Det var inte final heller. Vi har vunnit liksom innebandy 90% av gångerna. Finland har väl varit där, Tjeckien har väl liksom studsat upp och kanske tänker jag Schweiz, ja, jag vet inte.
Schweiz mer än Tjeckien tror jag.
Ja, men det var tidernas drama. Ja. Då kände jag att det var liksom tidernas lägsta ribba för tidernas drama. Mm. Men ja, jag menar bara att man ser olika på det.
Så är det.
Det kan ju vara tidernas VM, ja, för många nere i Mellanöstern.
Varför Nations League inte kan tävla med ett EM-kval eller ett VM-kval? Och varför januariturnén inte liksom slår an samma strängar som när det är skarpt läge i tävlingssammanhang? Och varför träningsturneringar eller träningsmatcher inte på något sätt går att mäta sig med träningsmatcher? Du förstår, ja, vart jag vill komma. Det är ju då för att, ja, men det känns inte på riktigt. Nej. Det blir lite på låtsas. Mm. Och lyfter man bort den faktorn, den aspekten, den beståndsdelen från fotbollen, Då är det någonting helt annat. Ja. Och det är ju exakt det de här supportertågen gör med mig. Mm. Jag känner att det här är på låtsas. Mm. Och därför så blir det något helt annat. Det blir något helt liksom meningslöst. Mm. Och det blir någonting, alltså, och jag blir så förbannad på FIFA och Qatar. Jag blir så provocerad av att de tänker det går att lura en hel värld. Ja. Kejsaren har nya kläder.
Ja, men det är när lite som att de har spelat liksom, alltså, World Cup Manager. Sim City. Någon slags football manager kombinerat med Sim City. Så, ja, de har suttit och spelat. Så, bara, jaha, så har vi supportrar. Hur löser vi det? Ja, men då betalar vi dem och så får vi de tågen. Ja, det är stämningen. Ja, bra, nu har vi löst det. Och sen så det är det varmt som satan inne på arenan. Det kommer vara liksom 40 grader. Ja, men då flyttar vi till vintern och sätter vi AC. Ja, men då har vi löst det. Alltså de liksom, de leker bara.
Absolut. Och de leker med den outtömliga påsen pengar, med en megalomanisk världsbild och en inställning till vanligt folk, människor runt om den här planeten, att vi kan lura dem.
Ja.
Det är ingen som kommer säga ifrån.
Nej,
de kommer köpa det här. Kejsaren har nya kläder. Ja. Han går inte där naken. Det är ingen som kommer ropa, men vad fan? Han är ju, ja, naken.
Ja, exakt.
Nej, det är så, det blev så oerhört tydligt för mig när de här bilderna började kablas ut att det här kommer,
ja, men så här, och det, alltså, vad är då det, kvar?
Det här kommer bli en sån jävla konflikt inne i många.
Ja. Ja, men jag köper det. Alltså det som är kvar och jag kan ju också blunda för saker. Man vill ju leva liksom en drägligt liv och ha lite kul på semestern. Så jag tänker, när jag ser då spelschemat och det drar igång klockan 11, alltså med första matchen, och så är det 4 matcher per dag i gruppspelet fram till kvällen. Och
11, 14, 17, 20.
11, 14, 17, 20 svensk är någonting som, något som svenskar kan liksom repetera för sig själva. Och se den här månaden som kommer och liksom, ja, Brasilien, Argentina, det ska bli kul. Och sen så har vi nämnt några sexiga grupper. Alltså vi bara pratar om det sportsliga. För känslorna kan ju, man kan ju ha kvar känslan för det sportsliga. Om man, ja, nu, så här, inte väljer att bojkotta. Ja, men då ser jag ju fram emot den här månaden. Då tycker jag ju samtidigt att det ska bli kul. Jag ska ändå vara hemma. Jag skiter för fan om det kommer en mobb ryssar i Marseille och dunka ner folk. Alltså den grejen. Utan, nej, men jag kommer ändå bara sitta hemma och titta här framför tvn. Fuck that. Jag lägger det åt sidan. Det ska bli kul att se brassarna här i premiären. Mm. Typ så. Så att, ja. Det tycker jag inte heller är riktigt att hyckla. För jag kan tänka mig så här, antingen så är man för eller så är man emot. Och är man emot, det finns inga nyanser, tänker jag, att många vill få det till. Så att antingen som man för, då ser man det och då får man köpa alltihopa. Då är man en del av hela det här. Eller så är man emot och då bojkottar man skiten och inte ser någonting.
Yeah.
Jag är mitt emellan. Jag är nyanserad i det. Och så och får jag väl vara en hycklare i så fall.
Alltså ytterst få saker i ens liv och i ens tillvaro.
Jag är
ju
den största jävla hycklad av alla. Så att, det,
ja, men allt det är väl en gråzon. Det är väl det vi absolut har landat i väldigt många gånger. Och
att jag vore en bra människa på något sätt, det har jag aldrig skaldat.
Nej, det har du faktiskt inte.
Nej, faktiskt.
Det har du faktiskt inte. Och det är väl som vi har sagt flera gånger. Jag menar, alltså, det blir ju märkligt. Jag vet inte hur märkligt det blir. För att jag tänker samtidigt att så här, det finns någonting rimligt i att folk känner så starkt kring det här världsmästerskapet och är så tydliga med att jag ska minsann bojkotta, jag ska inte se en sekund, och alla som väljer att titta på det här, de är sämre människor än vad jag är, de bidrar till att liksom världen är en vidrig plats, jada jada jada. Men man förstår också vad fotbolls-VM är. Man förstår sportswashing, man förstår FIFAs roll i det här, man förstår vilka pengar som har bytt ägare för att uppnå det här, och man förstår vad det kommer ha för inverkan på framtiden. Så det är väl inte så rimligt att man agerar på det man förstår, men det som blir, ja men, hycklandet i det här, och det som blir, det liksom, man hämtar inte hem det hela vägen, är ju allt det man inte förstår, men som man oproblematiskt dansar med i. Och där blir det lite skevt för mig.
Och meddansningen i Cristiano Ronaldo har ju varit, ja men det har också varit en snackis de senaste 5 åren i alla fall, sen Der Spiegel kom ut med uppgifterna, sitt stora gräv på honom och våldtäktsanklagelserna. Och sen så har man ändå liksom sett honom på planen. Nu är det ganska lätt att tycka illa om Cristiano Ronaldo. Och jag tror att många av hans främsta supportrar ändå, till slut när det sportsliga försvinner och han inte levererar på planen, också lämnar den båten. Nej, men jag vill alltid få det till att en kris är bara 2-3 segrar ifrån att vara löst. Alltså en spelare som inte har levererat är bara, en anfallare som inte har levererat är bara 2-3 mål ifrån att bli omfamnad av supportarna igen.
Vi minns alla Marcus Bergs 8-0 mål mot Luxemburg efter 16 raka utan på sig. Det har varit lite snack.
Det har varit lite snack. John Guidetti har väl någon också när handen åker upp mot örat.
Va? Berg körde handen bakom örat.
Han körde,
det har varit lite snack. Guidetti körde väl efter målet mot Färöarna där.
Ja, just.
Jag. Jag!
Och problemet då för Cristiano Ronaldo, eller det som har varit, att han har ju ofta levererat. Så han har ju ofta liksom hållit sig kvar då i världstoppen och som en av de bästa spelarna. Men nu kommer han ju aldrig mer komma dit, tänker jag.
Nej.
Där är det liksom, ja, han kanske har en bra vår i Napoli eller i Milan eller någon annanstans. Men vi sjunger ju så att säga på sista versen vad det gäller Cristiano Ronaldo. Så han kommer ju aldrig kunna liksom rädda upp allt skit då som kommer med att prestera på planen igen.
Nej.
Och då tänker jag också att den här intervjun kommer landa rätt dåligt hos Manchester United-supporterna. Och det är just nu de som har känslor för honom, eventuellt. De som eventuellt,
den sista bastionen är väl ändå portugiserna?
Sant.
Och där stundar ett VM.
Vad har han då? Han har ett VM kvar. Mm. Har han också ett EM kvar?
Det beror nog helt på kommande halvår.
Ja, det har du helt rätt i. Och hans eget beslut. Han skulle ju kunna lägga ner. Alltså, säg att han vinner Champions League med Napoli och ligan. Då är väl det en ganska bra peak.
Absolut. Men säg att han landar i Gulfen.
Jag tar för givet att han gör det. Ja, men
då är det långa ett och ett halvt år kvar till EM24.
Såg dock i alla fall ett citat som jag tyckte var väldigt roligt.
Ska vi bara säga det? För det här var ju en intervju som släpptes väldigt sent igår kväll, söndag.
Ja, väntat på, alltså, väldigt tydligt också. Så här, vänta till visslan har gått på sista matchen innan VM.
Det här var väl också crescendot på det som Ronaldo har liksom hintat om sen i augusti och allt strul började med. Ska han lämna, ska han inte lämna? United verkar inte vilja att han ska lämna. Alltså, har han någonstans att lämna för? Och så vidare och så vidare. Då började ju Ronaldo själv prata om att vänta, jag kommer prata.
Ja, exakt. Och nu satt han sig ner tillsammans med Piers Morgan.
Mm. Hans bundsförvant.
Exakt.
Som har ridit ut till hans försvar många gånger. Yeah. Den stora brittiske media personligheten får Piers Morgan.
Exakt, exakt. Och
den här intervjun gjordes då för The Sun och tv-sänds var det väl 90 minuter också, rörligt. Mm. Och ja, fortsätt.
Nej, men I remember before one game, Ole Gunnar Solskjær,
ja, jag visste att du skulle börja
där. Do a team talk in the dressing room. He just put on a video of his goal in the 99 Champions League final. We lost 5-0.
Ja, ja, jag visste att
säger du skulle, också något om Solskjær.
Visste att du skulle börja, ja, i den änden. Det är ändå slående att till och med på den högsta toppen så rullar de där tränarna in tv-apparaten och kör Braveheart eller Any Given Sunday-talet. Någon kör liksom något gammalt mål från en upphämtning och tänker att det här räcker väl. Ja. Det är på den här nivån.
Ja.
Och det, alltså, och då, det finns väl någonting behjärtansvärt och liksom tröstfullt i det också.
Men det tänkte jag på vägen in idag till studion. Jag såg Patrik Brännings tweet. Han skriver: det sorgligaste med Ronaldo-intervjun är ändå känslan att två vänner träffats och skrockat åt hur de nu ska skaka om världen bara för att påminnas om att ingen längre är speciellt intresserad av att lyssna på dem. Intresserade, alltså så här, vi kanske blir påminda. Han finns ju nog rätt i det där liksom, att vi kanske blir påminda och när vi ser den. Vi är väldigt många som ser den här intervjun. Vi är väldigt många som är intresserade av att se intervjun, men vi blir faktiskt påminda också om att fan, det här är sista versen. Det här orkar man inte riktigt se. Men då tänkte jag också på att så här, både Patrik Bränning, men många andra fotbollssupportrar också, glömmer lite bort vad det är vi pysslar med här. Alltså, vad är det här? Det är ju fotboll. Alltså, det är inte två toppolitiker som sitter och pratar. Det är inte en intervju med en intressant människa, utan han råkar vara jävligt bra på fotboll, en av de bästa fotbollsspelarna genom tiderna. Och det är det enda som gör honom intressant. Vad han har sagt, vad han har gjort vid sidan av fotbollen. Alltså allting egentligen som handlar om Cristiano Ronaldo utanför de kritan så att säga. Det är helt, det har ju noll framgång på. Det är helt ointressant. Så jag tycker att vi tenderar att glömma bort, alltså, ja, vad hade vi då förväntat oss av den här intervjun? Vad förväntar vi oss överhuvudtaget av någon fotbollsspelare när han sätter sig och pratar? I en intervju eller vad det nu kan vara. Yeah, det är ju bara fotbollsspelare liksom det handlar om.
Precis, och när det här är en intervju som så tydligt också är, ja, men nästa steg som ska kratta för nästa steg, då blir också allting bara en fars i att, jaha, vad finns det för agenda här? Hur många sidor finns det av det här myntet? Så här säger Cristiano Ronaldo att det var. Är det någon som har kollat det? Vet vi att det var så? Har Piers Morgan andra uppgifter? Har han något slags kritiskt tänkande i att, men jag, aha, du säger att det är så? Ja, men då är det väl så då?
Kritiskt tänkande i vad? Men så här, det är en fotbollsspelare. Jag är intresserad av att höra vanliga fotbollsfrågor egentligen. Ja, hur har det varit då? Ja, det har varit skit och han är dum i huvudet. Så här, ja, okej, han kommer säga att någon är dum i huvudet. Precis som Zlatan sa, bajsa på sig. Ja, det är det som kommer komma. Och sen så kommer det bollas upp lite för framtiden.
Då bajsar han på sig.
I samma den här intervjun, samma i alla andra intervjuer, så kommer komma någonsin med en fotbollsspelare. Hur var matchen? Hur tänker du kring framtiden? Ja, det finns en story att berätta från omklädningsrummet här. Mourinho var dum i huvudet och hade ingen ledarskap, och Ole Gunnar Solskjær satte på en fotbollsmatch.
Gutter, kolla här.
And I score the goal in 99.
Camp Nou 1999.
We were the dressing room now.
1-0 down against Bayern Munich. And then Teddy equalized. And only 1 minute later, I did this. Watch.
Och så går han och lämnar.
Now go out! You go out and fuck them up now.
0-5 i prutt. Ja. Nej, men det är ändå, det är förvånansvärt ofta det verkar som, alltså, vi blir så upprörda över de här intervjuerna. Det blev vi också av Zlatans intervju med Buchner när han körde den. Alltså vi är där hela tiden.
Samtidigt så finns det väl, tycker jag, en rimlighet i att väldigt många Manchester United-supportrar blir upprörda över den här intervjun, för hur den sköts. Vad är det för timing?
Jo,
vad,
men då
vad är det för sätt att liksom lämna?
Ja, men så här, vet du vad? Ja. Då kollar ju de på den intervjun och lyssnar på vad han faktiskt säger. Mm. Jag menar bara, om en halv fotbollsvärld då tycker att det är två polare och att fan, den är jävla våldtäktsanklagade portugisen, och liksom så här, att man lägger in massa andra värderingar. Det är snarare det som jag tycker är lite märkligt att man hela tiden gör. Alltså, Manchester United-supporterna reagerar ju faktiskt på det han säger.
Ja, absolut. Men du menar att när har vi någonsin hört en fotbollsspelare säga någonting som faktiskt
Piers
betyder
Morgan
någonting?
Och Ronaldo är polare. Och då, han säger, alltså, egentligen ingenting som jag värderar.
Nej.
Överhuvudtaget i själva intervjun har jag nog landat i. Toto Bonotto är sponsrad av Samsung TV och som stor konnässör på samsung.se och som stor fotbollsälskare och kräsen soft-supporter känner jag att jag är lite av en expert på TV-området. Men jag tror mig vet en hel del om att välja rätt TV för rätt rum, behov och person, om ni förstår vad jag menar. Låt mig vara tydlig nu när vi står inför Black Friday och ett stort mästerskap, och jag vet att många går i tankar att optimera fotbollsupplevelsen med en ny TV. Ja, då gäller det att välja TV för bästa möjliga upplevelse. Här kommer några tips. Tänk på storleken. Samsungs olika TV-modeller erbjuder allt från 32 till 85 tum. Sen välj också rätt upplösning. Jag rekommenderar varmt QLED-teknologin. Den ger fantastiska färger, kontraster, ljusstyrka också i miljöer med mycket naturligt ljus, som mitt vardagsrum till exempel. Tänk också på vad ni ska använda TVn till. Ta fotbollsmästerskapet till exempel, som man planerar att följa från soffan. Då rekommenderar jag årets varmaste Neo QLED 8K. Det är Samsungs flaggskepp som erbjuder det absolut vassaste vad det gäller teknik och design. Inga kompromisser överhuvudtaget. Med en bild som fyller 99% av skärmen. Jajamensan, minimal ram. Missar du ingenting från fotbollsplanen. Dessutom högtalare i TVns alla hörn som gör att man kan följa precis alla rörelser. Sista tipset. Alla som vill ha en projektor utan strul med magisk bildkvalitutta. The Premiere. Perfekt för att samla polarna och se en fight. Superenkelt att bara dra igång en stream utan en massa sladdar, datorer och trams. The Premiere är smart optimerad och det är projektorn som inte kräver något krångel vad det gäller installation i taket, duk och så vidare och så vidare. Gå in på totobalotto.samsung.se och så ser ni till att skaffa den perfekta TV för just dina behov. Vi säger stort tack till Samsung. Vi är sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Grit har genomgått en transformation de senaste 2 åren där man har renodlat organisationen för att bli den norrländska utmanaren när det gäller strategi, analys och digitala medieköp. Jajamensan. Byråklimatet idag har gått mot att alla ska göra allt. Ni vet, det är allt ifrån att bygga hemsidor till Google-annonsering, och sen så är man givetvis också bäst på att göra film och sociala medier. Allt ska man vara bäst på. Kan man vara bäst på allt? Det svaret vet ni redan. Grit tillför värde genom analys, insikt och plattformsexpertis. Och där är man riktigt jävla grymma. Jag säger så här. Grit är helt enkelt marknadschefens bästa vän. De springer på de bollar som ni inte har tid med och jobbar hårt och långsiktigt för att ni tillsammans ska kunna nå era mål. Kontakta Andreas eller Jakob, mina 2 fina polare, på www.gritmedia.se för bättre marknadsföring idag! Hör upp, det är dags att försöka skaffa sig de bästa möjliga förutsättningarna som går vad det gäller lån. Toto Baluta är ju sponsrad av Sambla, och Sambla kan hjälpa dig att dels jämföra upp till 40 olika långivare så att du kan få de bästa möjliga förutsättningarna och kunskaperna när du ska ta ett lån. Men Sambla kan dessutom hjälpa dig att omvandla olika lån, små som stora, med olika villkor till ett enda lån med bästa möjliga villkor för just dig. Mm. Jag tror de flesta har tagit ett lån någon gång och så har man suttit där och betalat helt onödigt höga räntor. För mig handlade det till exempel om en säng. Det blev helt enkelt inte bra med avbetalningsplanen inom citationstecken som presenterades. Och lät bra till en början, tvärtom. Det blev inte alls som jag trodde. Och varje månad var brevet från låneinstitutet tung som en jävla tegelsten i brevlådan. Jag borde ha jämfört innan. Har du någon gång känt likadant? Ja, då tycker jag att du ska gå in på samla.se där du kan jämföra och samla lån. Det är ju lite oroliga och jobbiga tider. Så att ta hjälp för att se om man kan få bättre villkor, det är underskattat. Man ansöker om Samlas hjälp på samla.se och bäst av allt är att det är helt kostnadsfritt att ansöka. Jag vill också slå ett slag för deras personliga service kring lånefrågor. De är otroligt bra där. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Lavazza, och jag vet inte hur många som hörde spotten här senast, men ni får en till möjlighet här. För alla ni som inte har börjat mala era egna bönor, det är dags att göra det. Och det är dags att köpa 1 kilo bönor från Lavazza av märket Espresso Barista. Gran Crema, bli din egen barista. Bjud hem vänner, bjud på en riktigt god italiensk middag och sen efter, ja, då maler du dina egna bönor från Lavazza och smaken är alltså gran crema. Allt det här handlar ju såklart om att färskheten och kvaliteten i bönorna försvinner inom 20-30 minuter efter att man har malt dem. Man kan också tänka på att klimatet, alltså om det är kallt eller torrt i luften, också har stor inverkan på kvaliteten på kaffet. Det är något bara ni kan ta med er när ni pratar om kaffe med andra. Hur som helst, när kaffet är precis nyrostat, då kan det också extrahera ännu mer smak och arom. Och det får liksom blomma ut med det varma vattnet och sen rätt i din mun. Vad smakar det här då? Jo, det är kraftig, smakrik blandning av arabico-bönor från Honduras och Brasilien. Med en god portion robusta bönor från Indonesien. Och så kan du då känna tonen av blommor och torkad frukt som ger det här kaffet en riktigt fin karaktär. Tack vare robustan, om det är någon som undrar, så får den här espresson också en tjock och intensiv crema. Precis som namnet avslöjar. Gran Crema. Den är speciellt framtagen för dig som vill uppleva det italienska espressohantverket på hemmaplan. Gran Crema kaffebönor passar för helautomatisk espressomaskin eller en kaffekvarn. Men Lavazza har även många andra kaffebönor som fungerar till din vanliga bryggmaskin. Till exempel Qualità Rossa, min favorit. Hörrni, vi säger stort tack till Lavazza för att ni gör så otroligt gott kaffe.
Jag tycker i alla fall, om vi ska hålla oss till det som sades och utgå från vad som faktiskt kom ur Cristiano Ronaldos mun, så tycker jag och tänker jag att det är ett sorgligt och smutsigt slut på inte bara hans tid i Manchester United, som tycker jag i alla fall var värd en bättre epilog än vad det här lär bli. Men det blir också ett jävla deppigt slut på Cristiano Ronaldos oerhörda framgångsrika och amen, i väldigt, väldigt mångas ögon, hur än man än är lagd, fantastiska fotbollskarriär. Det blir lite sorgligt tycker jag att se honom inte kunna liksom acceptera att även han inte är immun mot att 20 år tar ut sin rätt på den här nivån. Att även han börjar närma sig 40 år. Och att fotbollen och yngre förmågor har sprungit ifrån honom. Han är inte längre världens bästa fotbollsspelare. Han är inte ens längre världens hundrade bästa spelare.
Nej.
Och det har han ju så fruktansvärt svårt att acceptera. Och därför blir han både osympatisk, kanske han alltid har varit, men i den här intervjun så blir ju det liksom fallet på ett osympatiskt sätt. Han känns liksom, ja men han känns bara väldigt bitter. Sen har han säkert väldigt mycket fog för att vara bitter på Manchester United. Men herregud, vem vet alltså vilken part i den här soppan som egentligen gjorde mest fel. Jag är helt övertygad om att båda har varit en del av att det har blivit som det har blivit. Och herregud, man får väl räkna med att alla klubbval och alla beslut man tar i sin karriär inte blir lyckade. Men då får man ju stå för dem. Nu blev det så här. Nu hamnade jag här, men
det,
och då får man göra det bästa av situationen.
Det är någon liksom annans fel.
Så är det ju. Och när han är på liksom så här, jag menar, Wayne Rooneys kritik gentemot Cristiano Ronaldo var i alla fall saklig.
Mm.
Och det ska väl, alltså så här, jag älskar ju Wayne Rooney, men jag älskar också Wayne Rooney för att han inte liksom drar sig för att kritisera en gammal lagkompis som, om han nu tycker att liksom situationen är fel. Det är ju bara uppfriskande och härligt. Men han är i alla fall saklig. När Cristiano Ronaldo ska bemöta det här, att landa i att liksom så här, men Wayne Rooney är fulare än vad jag är.
Ja, men är inte det också,
vi pratar om en 37-årig liksom vuxen, vadå, fyra barns far.
Ja, men,
som det, vet att den här intervjun kommer få global spridning.
Han kan inte ens maskera sin vidriga personlighet i en intervju som man själv har liksom bestämt vem man ska prata med och mer eller mindre vad som ska sägas och sett typ slutresultatet efter redigeringen. Inte, alltså han är för vidrig då som människa för att kunna maskera till och med liksom sådana uppenbara karaktärsbrister.
Att flika in att nej, men han är väl bitter över att han la av och jag fortfarande spelar på den högsta nivån. Hej, sen ska jag inte säga att han är fulare än vad jag är, men det är han. Nej, det citatet räckte för mig för att känna jag har hört varenda ord av den här intervjun. Om du förstår vad jag menar. Alltså, så här, det ringar in allt vad det här var.
Mm.
Så Sen så kommer han väl med en saklig kritik gentemot Manchester United som klubb, både vad gäller faciliteter och att man har stagnerat, man har stått och trampat och inte hängt med i utvecklingen av vare sig träningsanläggningar eller hur man liksom sköter en klubb. Men allting är, alltså, hade Cristiano Ronaldo under den här hösten varit Erik Ten Hags första val som nia längst fram
och det låtit gjort 10 mål på 13 matcher. Den här intervjun hade nog inte gjorts.
Exakt. Mm. Den kanske hade gjorts, men jag är väldigt skeptisk till att samma kritik hade framförts. Ja. Och han pratar ju om att, ja, men precis som Picasso sa, du måste riva ner det för att kunna bygga om det igen och liksom utveckla det. Och om de vill börja med mig så är det inga problem. Fast det är inte det, det är inte riktigt den energin. Nej. Som du sänder ut här. Det är inte riktigt så du har agerat under den här hösten. Nej, jag tycker att det var på väldigt många sätt och vis sorgligt och smärtsamt att
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Läsa och se lite bits and pieces ur den här intervjun. Jag utgår från att det här var det sista han gjorde som Manchester United-spelare någonsin.
Ja, det måste väl vara helt givet.
Absolut.
Ja. Men jag tänker,
likväl så blir det blir intressant, man säger, efter att se vart det här tar vägen.
Efter att ha sett delar så vill man ju inte se mer av den här intervjun.
Nej.
Man läser, jag såg Fredrik Pavlidis headlines, man ser tweets och man ser reaktioner på vissa sägningar. Det räcker ju gott. Man vill inte se mer.
Nej.
Och där får ju ändå någonstans Patrik Bränning rätt. Att nu är det ju över för Ronaldo. Folk kommer inte intressera sig för honom igen på samma sätt.
Makt tystar ju folk, även liksom förmågan av att vara världens bästa fotbollsspelare och att kunna göra skillnad resultatmässigt tystar ju väldigt många också. Men jag tycker ändå att det är en anmärkningsvärd skillnad i hur dels Manchester United-supportrar, men också väldigt, väldigt, väldigt många andra har så oerhört lätt för att kritisera Cristiano Ronaldo i ett sånt här tillfälle. Och nu håller ingen igen på någonting. Och från United-supporterhåll så blir det ju ett sånt jävla befogat, det säger jag inte emot, tonläge. Men kontra hur det lät från väldigt många av de här håll och kanterna när då Cristiano Ronaldo signades för Manchester United och de här våldtäktsanklagelserna och all problematik vad gäller etik, moral och rätt och riktighet kring hela den härvan.
Mm.
Där var det väldigt tyst. Och jag har försökt liksom så här, ja, nu pratade jag om just att så här, det här är en spelare som kan göra enormt stor skillnad resultatmässigt för min klubb. Det är en av världens mäktigaste människor sett till influens och röst och liksom sammanhang i den här världen, sett till vem man är. Det tystar väl också folk. Men jag vet inte, jag tyckte det var slående att det tog en minut så tog det hus i helvete. Och då pratar han som du säger. Han pratar om så här, det är en bitter 37-årig fotbollsspelare som tycker att han har blivit orättvist behandlad i fotbollsmässiga sammanhang.
Mm.
Men när det handlar om ett våldtäktsoffer som bevisligen har betalats för att vara tyst.
Mm.
Och Cristiano Ronaldo, han får inte äntra USA utan att plockas in.
Mm. Plocka in honom!
Väldigt tyst.
Ja, alltså. Det här är ju alltså det sista avsnittet på, vad blir det, en och en halv månad där vi pratar om alltså det som har hänt i klubblagsfotbollen.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Ska vi ta ner, jag har inte skrivit något svep. Nej. Jag tänker att vi liksom tar ner det stora som har hänt. Men det blir någon slags säsongssammanfattning. Det hade man ju kunnat gjort liksom. Höstsammanfattning, alltså det som hände i Italien, de stora rubrikerna var ju att Juventus vann sin sjätte raka och har tagit upp liksom jakten. Kanske ingen tar ju upp jakten på Napoli. Vem?
Juventus.
Du tycker det?
Jag tror att det laget som Luciano Spalletti, Napoli-spelarna och varenda Napoli-supporter tittar på när de blickar ner i tabellen är ett Juventus med sex raka segrar, sex raka hållna nollor.
Pogba
på rulle. Dusan Vlahovic tillbaka efter VM. Mm. Paul Pogba tillbaka efter VM. Di Maria tillbaka efter VM. Okay. Kesa tillbaka efter VM. Paredes finns där. Ah. Alltså Bremer har gått
skadad. Ett januarifönster finns där. Det finns saker att göra.
Och ett Juventus som inte ska spela Champions League åttondelsfinal.
Okej, okay. Jag hör vad du säger och håller helt med.
Dessutom, båda mötena kvar.
Ja. Jag köper och säger, Milan vann med domarhjälp och den stora grejen där med liksom att Milan vann var att domaren född i Milano. Och det är en sån här grej i talen som man inte gör normalt sett. Man tillsätter inte domare till matcher om man har en födelsort liksom som är.
Ett skämt att Ikoné inte får straff.
Jag tycker också det, såklart. Det sitter jag som Fiorentinas supporter. Sen så har ju i 1-1 läge i slutet av matchen har ju Fio liksom räddning mållinje från Milans sida. Det var ju lite surt. Man hade kunnat lösa det i alla fall. Och sen så löser Milan det och vinner. Och sen Roma då, att det fortsätter med kraftgång. Herregud alltså. Mm. Nu är han där igen, Mourinho.
Jag har aldrig längtat efter en slutsignal mer än vad jag gjorde igår.
Men på tal om toppstriden
kan
också.
Kan väl bara säga det innan du fortsätter. Mm. Alltså att det som sker då mellan Roma och Torino är ju... Ja, men, dels så får ju Benjamin Tahirovic från Vasalund, 19-åringen, göra debut. Han hoppar in med 25 minuter kvar ungefär. I slutet av matchen, när Torino då leder med 1-0, så har Roma ett inkast precis vid José Mourinho. Inkastet kastas mot Paulo Dybala som MMA-wrestling brottas ner. Men ingen åtgärd från domaren. Det blir istället en omställning som gör att Tahirovic tvingas ta ett kort för att liksom bromsa den kontringen. Ingen snack om saken. Men Mourinho, han tappar ju på domaren. Alltså topplocket flyger ju all världens väg. Han tar ett rött kort, han blir utvisad. Roma fortsätter trycka på. Dybala löser en straff. Dybala har precis kommit tillbaka från skada. Och han skadade sig alltså från straffpunkten sist. Så att han överlåter förtroendet till Andrea Belotti som ännu inte har gjort Serie A-mål för Roma. Nu ska han då kvittera på tilläggstid. Dra den i stolpen. Och det är bara så här, blås av den. Alltså, nu måste den här klubben få vila lite. Men det finns några minuter kvar. Dybala skjuter i ribban. Returen trycker Nemanja Matic in. Det blir 1-1. Det finns någon minut kvar. Bollen landar vid Romas hörnflagga. Mancini och Radonjic går en head-to-head som slutar med. Radonjic greppar hela den serbiska klasen. Och liksom muckar gräl. Ja. Mancini, han är inte sen på att liksom ge sig in i en sån dogfight. Så att när jag ser de här bilderna och med allt som varit sista minuten så känner jag bara så här, blås av nu.
Gå hem!
Alltså låt inte det här fortgå.
Åk till havet.
Alltså, nu måste.
Andiamo al mare.
Nu måste det ta
lite
slut.
Så. Inte tycker jag knyter ihop den här höstsäsongen på ett jävligt bra sätt. De tar sig vidare i Champions League. De är med liksom i toppen. En poäng bakom Juventus. Det är också lite sjukt att Juventus ändå har löst att de är före Lazio, Inter, Roma, Atalanta. Ah, ja. Det såg så jävla illa ut. Och precis häng på Milan bakom. Mm. Men som du, alltså jag tycker nästan den viktigaste delen här, det är ju, även om det är 10 poäng upp till Napoli, är att man har 2 möten kvar mot dem. Det kommer psykologiskt vara jobbigt för Napoli när de spelar de matcherna.
Napoli inleder mot Inter också, va? Ja, 4 januari.
Ja, exakt. Ja, jag hör vad du säger. Jo, vi går och löser den här jävla segern i slutändan. Det hade varit sjukt om de vinner Scudetto.
Åh herregud, alltså så här, jag är den första att ibland ifrågasätta att historiens makt är stor och att det sitter i väggarna. Och här finns det minsann en vinnarkultur kontra övriga klubbar. Men är det något sammanhang som jag är benägen att hålla med om att det här spelar roll, så är det klart att när det väl är crunch time nere i Neapel och Juventus flåsar där bakom, då finns det mycket historia som knackar på dörren och gör sig påmind.
Mm. Du, en spelare bara byter liga lite snabbt sådär. Alejandro Garnacho hade jag
Garnacho.
Garnacho hade jag helt missat.
Ja, det är väl inte så konstigt.
0-4, argentinare men varit i Manchester Uniteds ungdomsakademi.
Gått fort där på slutet.
Ja, gått jävligt fort och har ju precis debuterat i Manchester United också. Så att jag menar, det är svårt att ha koll på honom om man inte sitter och gnuggar liksom U21 matcher för Manchester United.
Men senaste veckorna här, han gjorde ju mål mot Real Sociedad i Europa League-avslutningen. Han gjorde en otrolig assist till Scott McTominay, tror jag det var, när man gick vidare i ligacupen i förra veckan. Och sen igår då, matchavgörande mål på tilläggstid mot Fulham.
Jag tänkte på det när jag såg Lazio igår också. Nu gjorde inte han kanske sin bästa match. Han har gjort bättre matcher i Lazio-tröjan, men en spelare som jag tycker är riktigt jävla bra, det är han Luca Romero. Som kommer från Mallorca, alltså född och uppvuxen på Formentera. Inte född, uppvuxen på Formentera. Alltså den spanska lyxön. Så det finns en historia som man är intresserad av. Född av argentinska föräldrar i Mexiko.
Precis.
Flyttade tidigt till Formentera. Resan Mexiko, Formentera. Varför? Hur gick den till? Och det är ju sådär.
Vill du ha ett svar?
Nej. Men jag är helt intresserad.
Ja.
Och veta vad är det för föräldrar här. Och jag tänker att de skulle typ kunna vara i min ålder också. För han är väl typ bara 17 bast dessutom. Men nu när man liksom börjar prata om honom. Jag googlade lite på honom igår. I den tid vi lever. Alla ställas matcher filmas. Ska du klippa ihop någon slags här i ditt liv? Alltså när du ser gamla bilder. Eller bilder på Diego Armando Maradona. När han var liksom 10 år.
Armando får speltid.
Han får alltid speltid när jag pratar om honom. När han var 10 år, det är någon gammal suddig, typ svartvit sån här projektor diabildslösning liksom, som han har fått ihop. Och sen så liksom, tar Messi, hans generation fortfarande, gamla VHS-band finns inte så mycket. Men spelare som Luca Romero och neråt som kommer upp nu, där finns det ju liksom ett här i ditt liv, hur långt, du kan plocka ut hur mycket material som helst från inbjudningskupper, invitational-kupper och så vidare. Gotia Cup sänder ju typ allt från Heden och de stora arenorna och som jag sa, nu filmar man ju i alla fall de stora akademierna, men även i breddlag och så här, så filmar man ju typ det mesta som spelas.
Mm.
Jag tänker bara att det är en, när de här spelarna kommer upp, alltså de här unika bilderna, låt säga. Så du har ju sett de här som rullar på Håland till exempel.
Yeah.
Så det är ändå liksom högupplösta bra matchbilder.
Det är 6 år sedan.
Ja, men, exakt, det är 6 år sedan som det här var. Det är en annan, jag tänkte
tiderna på det. Alltså, förändras. Tiderna förändras. Är det du liksom landar i här?
Jag har alltid varit lite äggad av att se så här, hur var de som 9-10-åringar?
Toto Valuto, historiens kortaste svep. Tiderna förändras.
Nej, men hur,
du.
Ja, har inte du varit äggad av att säga, hur var de när de var 9-10, såg det ut då? De helt jävla överlägsna, kunde de göra vad de ville och så här. Alltså det tycker jag har varit det, och många som lyssnar på det här har varit det också, vet jag.
Ja. Ja. Nej, men det där har aldrig kittlat mig. Nej, sen okay. Så är det säkert, alltså det gör säkert stor, det där tror jag är någonting som har kommit i dig just för att du är så engagerad i barnfotboll som du är.
Så är det väl.
Jag kan tänka mig att det är stor skillnad på hur du känner och tänker kring det där idag.
Men Luca Romero hade stått på stranden i Formentera och kickat boll med Dani Alves till exempel. Och så har de gjort ett liksom inslag i spansk tv om att här står han kickar med lite barn. Och så har han blivit så jävla imponerad av den där lilla 9-10-åringen och bara shit, det här är sjukast, det här är lilla Messi.
Mm.
Och sen så blev det en grej och så har det liksom följt med Luca Romero fram till nu att han skulle vara då lilla Messi.
Ja, men det var också då 5 år sedan.
Exakt.
Det är det där som är, alltså det där fuckar ju så jävla mycket mer. Det finns ju någon bild på Kylian Mbappé och Cristiano Ronaldo. För det var ju Kylian Mbappés stora idol när då han växte upp. Och så ser man den här bilden och så tänker man så här, men vad fan? Det där är ju liksom,
vad fan?
Det där är Cristiano Ronaldo.
Det är Dao. Fan, jag håller på en P-rull hos Johannesson.
Stanna där. Där. Vad fan? Det är ju Dao. Galna enslingar.
Ja.
Stor och varm rekommendation.
Vi pratar
nu
om
när det blir lite fotbollsledigt en del dagar inför VM-premiären. Enslingen.
Amen.
Barns och hjärtan.
Exakt. Kommer ny bäck på julen.
Mm.
på Simor.
Skaffa ett premium plus abonnemang så missar man vare sig Beck, fotbolls-VM eller väldigt mycket av det andra fina som rullar där nu.
Cacciatore,
nattryttarna.
Hur långt har du kommit?
3 avsnitt in.
Oh, jag ligger på 5. Snyggt. Så jävla bra alltså.
Vart var jag någonstans? Det som fuckar mig ändå, det är att så här, vad fan, det där är ju liksom, det där är Cristiano Ronaldo.
Nu tänker jag bara på Dal.
Ett par år in i Real Madrid-tiden. Det är inte, det är så här, det blir så, det är så nära tillbaka in på den tiden. Skitsamma, Garnacho i alla fall. Jävligt häftigt genombrott. Alla som följer Premier League, och det är ni ju många som gör. Det här är ju såklart inga nyheter för er. Det snurrar snabbt i den världen. Så att det är nästan lite som att han känns som gammal skåpmat. Trots att det bara handlar om någon månad lite drygt som han har exploderat här. Men för er som inte följer Premier League lika slaviskt. Det är ett häftigt genombrott som vi har fått bevittna här. Mm. Å andra sidan,
två häftiga, Luca Romero och Garnacho.
Garnacho skulle jag ändå säga på nivån högre än Luca Romero hittills. Men det jag skulle bara brasklappa för är att...
Vadå? För att han har gjort det i United? Eller för att du tycker att han ser bättre ut?
Både och.
Okej.
Okay. Både och. Alltså Luca Romero gjorde igår sin första start för Lazio. Gjorde väl en ganska slät figur mot Juventus. Han har gjort mål mot Monza och han hoppade in i Rom-derbyt.
Jo, men han har ju också kommit in när han har hoppat in i Rom-derbyt. Alltså matchen mot Monza, alltså var en så jävla skön spelare.
Ja, alltså så här, vi behöver inte tycka exakt likadant.
Jo!
Jag tyckte i alla fall så om Garnacho. Det jag i alla fall ville säga var bara att man har sett ett par spelare, unga sådana, göra stora och snabba genombrott i Manchester United. Slutar ju inte alltid kanon.
Nej.
Så att jag tycker att United är klokt i att skydda honom ganska mycket så som de gör. Skynda långsamt. Och det känns som att Erik Ten Hag, det här är inte första liksom, supertalangen han jobbar med. Så att det där kan nog bli väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tycker en intressant, lite ledsam grej från Copa del Rey som den spanska fotbollen bedrev i helgen ska ändå bokföras. Vi har ju länge gått och väntat på Viljot Svedberg sen han lämnade för stora, stora pengar från Bayern i tidigt somras. Och så vet vi alla vilket Celta Vigo han anslöt till. Codets Celta Vigo. Men han har ju inte fått en enda sekund under Codet innan de då för 2 veckor sedan. Skiftade tränare. Och bara någon vecka senare så fick Viljot Svedberg göra sin La Liga-debut. Igår då så var det ju Copa del Rey 64-delsfinal tror jag. Så att det är ju den här tiden på året när La Liga-lagen kliver in. Men det ska mötas alltså riktiga gärdsgårdsgäng. Jag hade aldrig hört talas om klubben som Celta Vigo mötte. Viljot Svedberg får starten. Gärdsgårdsgänget, kommer inte ens ihåg vad de hette.
Nej.
Ta ledningen efter en kvart. Det går ytterligare en kvart. Nya tränaren byter ut Viljot Svedberg.
Ja, dubbelbyte
mot en spelare. Ja, exakt. Så, ja, men då var det ingen skada. Det var dubbelbyte.
Jag skrev det till dig igår eftersom jag såg det. Ja. Och jag visste att du satt i studion och ni har liksom en hel relation och har koll på vad som händer. Nej. Det är dubbelbyte.
Och som inte det vore nog då. Spelaren som byter av Viljot Svedberg kvitterar 30 sekunder senare.
Ja.
Mardrömsstartdebut.
Ja, kommer i januari nu. Frågan är vad Viljot ska göra.
Mm. Frågan är om...
Alltså så här, hur länge ska han kriga? Han, alltså, Alexander Isak krigade ju länge i Dortmund.
Absolut, sen blev det ett utlån.
Ja.
Och jag kan tänka mig att det här, just den här tiden, är ju den absolut jobbigaste. Och den tiden som äldre utlandsproffs pratar om. Att det är inte bara att liksom lämna Sverige och morsan och farsan och polarna och tryggheten här hemma. Och nu kan ju förvisso Viljot Svedberg spanska flytande. Men ändå liksom den svenska kulturen och det svenska språket och känslan av att så här, ja, men i det här sammanhanget så känner jag mig trygg. Att parallellt med det här se då Bayern landa i Europaspel och ja, men den säsongen ska dra igång och så ska han sitta där. Vad händer med... Nej, fan, det där det måste vara riktigt jävla svårt.
Alltså. Gör bara, alltså, koppa Alexander Isak. Det är bara flytta till AZ Alkmaar eller något Gröningen och dunderleverera där som utlånad så man kan tas tillbaka. Och sen så kommer han med liksom 90 minuter i benen till Celta Vigos försäsong.
Ja,
så ger han det en chans och se lite vem som är tränare och om det finns möjlighet att få betydligt mer speltid. Då kan det finnas läge att kriga. Men kriga för noll speltid, det tror jag inte är det bästa för dem. Toto Bolotto är sponsrade av MQ. Och jag var på teater med min familj i lördags och hade mycket trevligt. Vi var bland annat och käkade på en restaurang och sen så gick vi runt och alla var överens om att det är otroligt mysigt när staden glimrar och allt ljus kommer, det är lite mörkt ut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Man kanske till och med får lite julkänslor. Och det som verkligen slår en, det är precis allting som glimrar. Och det här har MQ tagit vara på. För går man in på mq.se och börjar ratta runt lite bland deras fantastiska kollektioner, så ser man att det glimrar just nu. Och då vill jag rekommendera ett par saker, va? Vinterns kalla färgpalett. Jajamensan. Nyckelfärgerna för den här vintern är ganska kalla. Och då vill jag kanske varmast rekommendera Blecks festkollektion som är inspirerad av just vinterhimlen. Där svart, vitt och blått kombineras på ett modernt, dramatiskt sätt. Och då kan man också matcha ton i ton. Eller så kan man bryta av med en klassisk vit kontrast för en tidlös look. Man kan också bli festens James Bond. Rodriguez. James Rodriguez. Är ni med eller? Jajamensan. Smoking, kavaj i sammet och lackade skor. Känn på det. Som en flört till 80-talets galakvällar. Så är du redo att gå fram på den röda mattan. Eller bara rätt in på din fest. I vinter så klär vi upp oss inför alla tillfällen. Där smokingen, skjortorna och kostymen utgör byggstenarna i kollektionen. Det är också stiligt stickat. Säsongens kyliga väder lämnar ingen oberörd. Och MQ vet att ni gärna klär er i just stickade plagg. Och vad är då det snabbaste stylingknepet för att gå från vardag till fest? Jo, det är att dra på den mörka kavajen över tröjan. Det är ett stilsäkert kort som klär upp alla inför de stundande festerna. Kika in på mq.se. Bläck, dobber och så vidare. Det finns en massa inspirationsbilder för dig när du ska kliva ut i en glimrande staden. Vi säger stort tack till MQ som är med och sponsrar Toto Balotto. Yeah! Lystring, lystring, lystring. Det är dags. Det är den tiden på året. Den 8 november så finns Football Manager 2023 tillgängligt. Och det på PC, Mac, Xbox, mobil och Apple Arcade. Jag vet att det är många som varje år tycker att detta är ett heligt datum när nästa års Football Manager kommer ut. Om man inte har testat det, kanske det är dags. Eller man kanske till och med haft ett uppehåll och inte kört på ett tag. Nej men fan, kliv på nu, det kommer jag göra. Det handlar ju om att du tar över tränarjobbet i valfritt fotbollslag i världen. Detta legendariska fotbollsspel bara rullar på sedan tidigt 90-tal och som sedan 2005 går alltså under namnet Football Manager. Sport Interactive heter de som har skapat det och de finns i London. Sen ges spelet ut av Sega. Jag vill också slå ett slag för jag vet att det finns mycket kult kring Football Manager och det är för vår fantastiska tröja vi har gjort på Nakata med legender, alltså Football Manager-legender som Freddy Adu, Vargas, West, Rajkovic i mål, Fierro på topp, eller varför inte nummer 9, Nicky Forenko. Ja, den här legendariska tröjan finns på nakata.se. Men viktigast, 8 november, då finns Football Manager 2023 tillgängligt. Håll också utkik på våra sociala medier så ska vi se till att tävla ut några Football Manager 2023. Vi säger stort tack för att ni hela tiden fortsätter att utvecklas och för att ni är så fantastiska på Football Manager. Yeah! Vi är sponsrade av Flowlife. Jajamensan, de är tillbaka. Ni kanske minns dem, de har varit med i Toto Balotto många gånger. De som är bäst, tycker vi, på återhämtning och massage. Vi pratar återhämtning och massage i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter. De har ju fått en massa utmärkelser i flertalet sådana bäst i testundersökningar. Så jag säger det bara. Jag tycker att de är bäst. De har sponsrat flertalet allsvenska fotbollsklubbar under säsongen. Bland annat AIK, Djurgården och guldmedaljörerna BK Häcken. Men det är också massage i hemmet. Vare sig man är ute efter optimal återhämtning eller maximal avkoppling. Ja, helt enkelt så passar de lika bra efter ett träningspass som framför tvn i tv-soffan. Och det kan jag gå i god för eftersom jag har flera av deras produkter och gillar att just ligga i soffan. Köp julklapparna, gör det hos kära fina Flowlife. Ni går in på flowlife.com och det är läge att göra det just nu. För det finns en massa fina deals och erbjudanden. Med koden TOTO då? Ja, då får ni dessutom 20% på ordinarie priser och 10% på nedsatta priser. Det gäller bara veckan ut, så det gäller att hålla i. Kör hårt, vi säger stort tack till Flowlife. Gå in på flowlife.com.
Vet du med dig, alltså på rak arm, en spelares sämsta match i karriären? Alltså kan du...
Viljot Svedberg 35 minuter.
Touché.
Copa del Rey.
Men så här spontant, om jag ber dig säga så här, nämn en spelares de facto sämsta match i karriären.
Inte så här situation eller så det har hänt typ så här, Gerards halkar. Typ.
Nej, exakt, det var en dråplig, det liksom det var en dråplig situation.
Det finns säkert, om jag får liksom fundera lite, om vi pratar om det så kommer jag säkert komma på något.
Spontant så tänker jag på Gary Sundgren hemma mot Luxemburg, ja, när han blir utbuad av den svenska publiken på, det är väl Nya Ullevi. Alltså så här, sen kanske Gary gjorde någon sämre match.
Gagliolo hade ju riktigt svaga 45 minuter med den svenska landslagströjan. De 45 man gjorde.
Men känslan är att Gagliolo har haft ett par svaga 45. Både innan dess och sen dess.
Exakt, exakt. Hon går, flyger satan i Regina nu visserligen, som ska upp till Serie A.
Ni får gärna fylla på Twitter med era förslag. Men varför jag tar upp det här är för att jag vet att jag nyss har sett Haalands sämsta match i karriären. Hans insats mot Brentford är hädiskt mörk. Alltså det var riktigt, riktigt dåligt. Ja, men så han
får inte till en touch liksom.
Han får inte in en touch, han hölls inte på, alltså han hade problem med balansen. Han kastade sig mot liksom passningar som inte slås. Han blev uppenbart liksom frustrerad över hur Ben Mi och liksom Brentford-försvarare tog honom. Han hamnade inte rätt i ett enda kombinationsspel. Eller så här, jag tror inte han har ett avslut på mål.
Nej.
Och det kan väl anfallare absolut misslyckas med under en match. Men inte Erling Haaland, så som vi har lärt känna honom de senaste 2,5 åren.
Man har ju typ sett alla matcher han spelar. Det har man ju inte gjort såklart. Men alltså med statistik och man har följt liksom hans målskörd i klubben han har spelat i tidigare, så kan man ju också utesluta många matcher.
Alltså, jag ska inte gå så långt. Fan vet om jag inte ska göra det. Om jag hade jobbat på Expressen och jag skulle ha betygsatt spelarna efter Manchester City Brentford, då hade jag nog helt ärligt fingrat på överstruken geting på Haaland. Och sådär. Och det vet man ju att han inte har gjort hittills i sin karriär. En match som ska generera en överstruken geting.
Nej, så.
I övrigt så vill jag bara från Premier League-helgen som var återigen applådera Arsenal som går till lite ledighet här då och sen höstvila som serieledare med 5 poäng ner.
Vet du vad? Du spelar ju hellre pistolen mot tinningen. Spelar ju hellre Arsenal seriesegrare, alltså Premier League-mästare, än Napoli. Yeah. Skål rätt då.
Ja.
Alltså helt ärligt också, utan att skämta, så gör det ju hellre det.
Ja. Och jag kikar hellre på Juventus Scudetto än City.
Ja.
Premier League-titel.
Ja, ja, men köp.
Insatsen mot Wolves var väl vare sig klang och jubel eller det bästa det Arsenal har presterat. Men att i ett sånt här läge, precis innan VM, man har ett par spelare, nyckelspelare ska sägas, som nog tänker på VM och man vill inte skada sig. Och jag menar, kolla bara på hur Denzel Dumfries eller James Maddison, eller nu var det ju direkt äckligt att se Dragowski bryta foten i Spezias match mot Hellas Verona.
Det var ju lite såhär minigruffigt precis efter. För vem är det som kommer? Är det Kalinic?
Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Spelar han fotboll fortfarande? Men han sätter ju ner dobbarna. liksom kommer i full kraft och får ner dobbarna i gräset och så fortsätter kroppen över foten så att säga.
Vi pratar alltså om Polens reservmålvakt. Nu kanske inte han hade gjort speciellt många sekunder i det här VM:et ändå, men bara det att man inte får liksom uppleva ett fotbolls-VM i sin karriär. Och är man från ett land, från Polen, så vet man att det finns inga garantier att vi är med om 4 år igen. Mm. Så att man såg verkligen, man kände genom tv-rutan där från Bente Gaudi att det här är en man som kommer ha ett par oerhört mörka veckor framför sig. Ja. Med tankar och rehab och känslor av att fy fan.
Det börjar bli en liksom ganska bra startelva nu. Finns det säkert en bättre målvakt än Dragowski som har blivit petad i VM. Tar man dessutom in då alla som inte är med i VM, alltså, till exempel alla Italiens spelare, ska man ju få in Donnarumma där. Men det börjar bli en del spelare nu som inte spelar VM.
Så är det.
Sen hade ju Dragowski förmodligen bara liksom åkt på en härlig resa, ja, men till VM.
Det är lite som Menjan. Alltså, det är men Jan eller inte?
Nej. Alltså det spelar ingen roll för Polen.
Den enda som det spelar roll för är ju Mike Menjan.
Ja, förutsatt att inget händer med första målvakterna såklart i turneringen.
Jo, visst. Jag var i alla fall på Arsenal och att i det läget då kunna fokusera och inte slarva när City dessutom har förlorat tidigare under lördagen. Utan bara åka till Molineux, städa av Wolves, inte darra på manschetten överhuvudtaget och nu skaffa sig en 5-poängsbuffert ner till City att kunna liksom gå på uppehåll med. Hur man än vrider och vänder på det, ett jävla högsta betyg som ska delas ut till Arteta och Arsenals höst.
Verkligen, otroligt bra. Nu vill man bara stänga ner. Alltså, man vill inte gå till ligafotbollen. Nu är det VM-vecka, det är premiär. Tidernas kanske tråkigaste premiär. Men man kommer sitta där, liksom miljoner andra, och kolla på den. Och säkerligen komma in någon slags konstig VM-form trots allt när allting kommer omkring. För alla som vill liksom få en liten skjuts in och lyssna på en jävligt härlig podd om inte annat, så slå på våra avsnitt Tutski Balutski, där vi gått igenom precis alla 32 VM-länder. Och i de här avsnitten har vi en kategori som heter Ruben. Det är alltså ett spel bort hos Betsson per land. Ganska roligt, och det är ett roligt sätt också att följa VM på, att sitta där med några spel. Oavsett om man riggar alla eller man väljer ut några russin ur kakan, så ligger alla rublar under godbitar boostade odds. Vi har också dragit igång resultattipset, och det är alltså ett VM-tips. Det är gratis, man reggar sig på resultattipset.se, så går man med i vår liga. Den ligger under kategorin ligor, och där kan man vinna presentkort till exempel på 5000 spänn. Så det är jävligt kul, och det är ett jävligt roligt mästerskapstips som man kan vara med på, där man tippar alla resultat, skytteliga segrare och slutsegrare och så vidare. Så gå in där, häng med, och sen kan vi skapa ligor med polar och sånt där också, man känner för det.
Idag måndag så släppte vi avsnitten om Tyskland samt Japan och Sydkorea. Det återstår efter idag 8 stycken episoder. Det är alltså 2 avsnitt om dagen hela vägen fram till och med fredag. Då har vi gått igenom samtliga 32 deltagarnationer. Så tar vi lite ledigt på lördag och sen så är det då premiär på söndag.
Tips också under VM när det inte är lika mycket fotboll, det är att skaffa Football Manager 23. Den släpptes förra veckan och det finns tillgängligt på PC, Mac, Xbox, mobil och Apple Arcade. Alla koll på vad Football Manager är. Håll också utkik på vår Instagram där vi kommer tävla ut exemplar av spelet.
Jag tycker vi avslutar den här måndagsepisoden av Toto Balotto med att gratulera Varberg också, som igår löste ett nytt allsvenskt kontrakt via kvalet mot Öster. Jocke Persson var som alltid lika bistert, underfundigt älskvärd när han konstaterade att jag hörde någon snack om det, att Öster var glad att de fick oss i kval. Men jag kan räkna upp 5-6 allsvenska lag jag hellre hade mött i ett kval i november. Där är vi starka. Jag gillar när man liksom kan ha en sån härlig både självdistans men också självsäkerhet när man har säkrat kontraktet.
Verkligen. Noterade också att Östersund på något konstigt sätt lyckas rädda sig kvar i elitettan. Elitettan, det är damernas superettan.
Precis, även ÖIS. Där darrades det på manschetten mot Sandviken.
Vet också att Uddevalla är klara för elitettan. Sådana saker vet jag bara om. Jag kan så mycket, Gustav.
Underbart. Mm. Hörrni, vi hörs snart igen. Då?
Från Qatar, eller?
Ja, i alla fall jag. Jag tror inte du ska med.
Jag har biljett i finalen.
Ja, men det är tidigt att sticka ner nu.
Det är sant alltså.
Gå i Helena. Tågen. Du går i tågen. Jaha, vad blir för tröja idag då?
Se där då.
We are the champion.
Det är massa från Bangladesh och Sri Lanka. Det är Wilbur längst fram i ledet.
Bara Bangladesher, Sri Lanker och...
Ja, man ser i periferin av den här sändningen så ser man bara liksom katarisk polis brotta ner någon. Så man så zoomar in bara på ett ansikte. Dyngrak. Det var Wilbur och åkte dit. Ja. Sista vi såg av honom. Har du något ett sätt att gå ut på?
Som sagt, vi hörs från Qatar. Jag sticker på torsdag. Så att,
torsdag
eller fredag. Jag tänker att vi hörs. Fredag förmodligen.
Ja, förmodligen. Och sen så blir vi, som alltid om någon undrar, alltså två gånger i veckan såklart under hela mästerskapet.
Minst.
Som vanligt. Däremot kanske på lite andra dagar. Så att, det är bara hänga med.
Jajamän. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti. I've paid my dues time after time. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Thank you all, but it's been no bed of roses.